Jag hälsar er alla i Jesu namn och uttalar min glädje över att få vara här igen hos er. Innan jag predikar så vill jag berätta för er att jag alltid i mina möten runt omkring i landet har med mina böcker. Därför att det är min förkunnelse. Och den vill jag gärna sprida ut. Nu har jag varit här hos er förut så ni har ju köpt dem. Men jag har med mig en bok idag som jag inte haft med här förut. Den har jag skrivit för några år sedan och den heter God jord. Och en mycket god vän till mig som är hemma hos Herren nu har skrivit ett förord. Det var Karl-Erik Salberg, präst och teologiedoktor och tidigare ledare för Klara kyrka i Stockholm. Jag var pastor i Stockholm i Philadelphia och han var i Klara kyrka och vi möttes ibland och han ringde mig ibland. Ove, nu måste du komma för nu måste vi be. Och då kom jag in i ett jag skulle tro att det är det enklaste prästrum jag har varit i, så var det i Klara kyrka. Det var inga dyra fina möbler, det var second hand gånger två kanske eller något sånt där. Men där fanns Gud. Och där bad vi och där stöttade vi varandra och han var i Philadelphia och predikade och vi var nära varann. Och han tyckte att den här boken hade ett budskap till Guds folk. Och det handlar om utveckling och det handlar om hur kyrkan ska växa och utvecklas. Och jag skriver här om att det sker aldrig genom några stora manifestationer eller stor verksamhet, utan det sker alltid genom den enskilda medlemmen. När broder Karlsson och syster Svensson möter Gud och växer, då växer församlingen. Det börjar alltid där. Så är det med frälsningen, det är den enskilda människan som blir frälst. Så är det med andedopet, församlingen kan aldrig bli andedöpt. Det är enskilda människor som blir, och medlemmar som blir andedöpta. Och när Gud kallar en församling så är det inte kollektivt, då är det medlemmarna som blir kallade att utföra Guds underbara verk. Så jag ska inte läsa förordet, men jag har här ett antal kapitel som han särskilt uppskattade. Och det är när jag undervisar om de andliga tjänstegåvorna som en förutsättning för att församlingen ska kunna växa och utvecklas. Något där. Och när jag var här tidigare så var den här boken helt nyskriven. Den heter Livstid. Och jag har skrivit mina memoarer som kommer nu om 2-3 veckor. Så nästa gång jag kommer till det, då har jag nog den med mig skulle jag tro. Och då blev det material över, så att då skrev jag den här boken. Och jag ska inte ta tid att prata om det. Men den korsmärkta församlingen har jag med mig också. Och den har många, inte minst pastorer och andliga ledare, kommenterat och tackat mig för. Därför att det är så viktigt nu att den lokala församlingen har ett DNA i Jesu kors. Det är inte samfundet som är vårt DNA. Det är inte någon fromhetsriktning av något slag. Utan det är Jesu Kristi kors. Och när det är huvudspåret i en Guds kyrka, då är det inte krucifixet av Jesu kors som jag åsyftar. Utan det är korsets karaktärer. Vad är det, säger någon? Det är förlåtelse. Det är upprättelse. Det är helande. Det är allt det som Gud knyter till Jesu Kristi kors. Och blodet på hans kors har berett frid, står det i Kolosserbrevets andra kapitel och några versar in. Några till böcker finns där, så titta på dem gärna. De kostar 150 kronor styck. Och köper man två, då får man fortfarande en extra gratis. Jag trodde ni skulle bli jätteglada över ett sånt erbjudande. Och det blev ni också, märker jag. Det var ju fint. I Jesu namn ska vi läsa predikotexten som Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är i Hebreerbrevet. I det första kapitlet. Från början. Lyssna till Herrens ord. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. Amen. De här tre verserna är porten in i Hebreerbrevet. I Hebreerbrevet, där vi kan lära om gamla förbundets offertjänst och tempel och präster och allt det som kan verka helt obegripligt för de som inte har satt sig in i den gudstjänstordning som fanns i tabernaklet och sedermera i templet. Men allt det som skedde där, det syftade fram till Jesus. Det var profetiska handlingar som pekade framåt, snart kommer han som ska komma, och han ska inte dröja. Och när han kommer ska allt det som sker där i den gudstjänstordningen gå till fullbordan. Och därmed blir det inte bara tillgängligt för det judiska folket, för Israels folk, utan det blir det tillgängligt för alla människor i hela världen. Och det tycker jag är härligt, för vad jag vet så har jag inget judiskt påbrå, jag är en hedning, precis som många av er kanske. Men tillgänglig är jag nu för Gud, och han är tillgänglig för mig. Och därför är de här tre verserna starkt kristocentriska. Det är en förunderlig undervisning om Jesus vi möter här i denna portal in i Hebreerbrevet. Först knyter aposteln an till Gamla testamentet och säger Gud, sedan Gud i forna tider, det menas det Gamla testamentet eller Gamla förbundet, många gånger och på många olika sätt talat till fäderna genom profeterna. Gud är inte en tyst Gud. Gud är en Gud som talar. Han är inte gudar som fanns på den här tiden. De säger Bibeln, de var stumma av gudar. Men Gud är en talande Gud. Och när han i gamla tider talade till folket så gjorde han det genom profeterna. De gick ibland upp till kungen och sa, o konung, du har syndat inför Gud, du måste omvända dig. Det var starka, personliga ord från Gud som talades till landets ledarskap. Ibland gick profeterna till prästerna och sa, ni vandrar inte längre på Guds väg, ni måste omvända er för att kunna tjäna som präster i det heliga templet. Så Gud talade genom profeterna till folket. Och så säger Hebreerbrevets författare här, han har nu i den sista tiden, det menas här inte tiden alldeles före Jesu återkomst, utan det menas den tid som kom efter gamla förbundets tid, det vill säga tiden för Jesus kommande och hans gärning här på jorden och fram till hans återkomst naturligtvis. Nu har han i den här tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt att ärva allting. Det är en kommentar som vi kanske ska göra där. Att Jesus är Guds son, och när Gud talar till församlingen idag så talar han genom Jesus. Det är väldigt starkt i Nya testamentet att allt det Gud gör, det gör han genom sin son. Skulle Gud tala utan sonen så skulle vi inte klara av att höra det. Vi skulle inte orka med det. Det skulle vara för starkt alltså. Men Jesus som är kärleken i dess djupaste och innersta innebörd, Gud talar genom honom och därmed på en nivå så att vi kan ta emot det, uppleva det, bli förvandlade av det Och detta är den stora uppgiften som Jesus har. Och därmed är han insatt, inte borttagen, insatt till att ärva allting. Ja, men det är väl underbart. Och därför heter det i Kolosserbrevets första kapitel och 16 vers: i Kristus skapades allt. Genom Kristus skapades allt. Och allt skapades till Kristus. Han ska alltså ärva allt. Han är den som ärver, tar emot, blir tillgänglig för allt det som är Gud. Och då står det i Romarbrevet, säkert på flera ställen, att vi som tillhör Kristus, vi är hans medarvingar. Nu borde ni väl sagt amen och halleluja, sagt något i alla fall, inför det storslagna att vi ärver tillsammans med Jesus. Om jag hade haft ett budskap till er här, att några av er nu, för jag känner till att det finns ett konto på banken som är skrivet till er, men ni har inte fattat att gå dit och ta pengarna, det är många miljoner. Då skulle ni rusat dit och tagit de här siffra i kön, för nu måste du fram och ta det som är ditt. Vi har ju hört att vi har tillgångar här. Men de tillgångar jag talar om nu, det är inte kronor och ören, varken danska eller finska eller svenska, utan det är att höra Gud tala genom sin son Jesus Kristus. Det är tillgången. Det är det mäktiga, att himmelens och jordens skapare höjer sin röst genom sin son Jesus Kristus, som gick ända in i döden för att vi skulle gå in i livet. Det är arvet som vi tar emot. Och så heter det här att genom hans son har han skapat hela världen. Det är väl häftigt, eller hur? Men Gud är väl så allsmäktig, han kunde väl skapat utan att bry sig om Jesus? Nej, allt han gör sker genom hans son, som har blivit så ett med fadern, så när han dog på Golgata kors, så var det Gud som gick ända in i döden genom sin son Jesus Kristus. Och långt, långt, långt tidigare så sa Gud ett ord, och skapelsen stod där. Vad var det för ord? Ordet. I begynnelsen var ordet, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud, och genom det har allt blivit till, och utan ordet har ingenting blivit till. Och i 14 versen: ordet blev kött, ordet blev människa. Vad är det för ordet? Det är Jesus. Och i första Korinterbrevet 1:18 står det i vår gamla bibelöversättning att talet om korset, nu står det budskapet om korset, men grundtexten säger tydligt och klart att det är logos. Och det ordet används precis samma i det jag citerade nu från Johannes evangeliets första kapitel, att ordet logos var i begynnelsen och var Gud, och ordet logos blev en människa. Så egentligen skulle jag vilja läsa i första Korinterbrevet 1:18 om det korsmärkta ordet. Det är inte pratet om korset som frälsar oss. Det är inte ens en predikan om korset som kan frälsa. Det är Jesus som frälsar, därför att han är Guds egen son. Och då var det ordet som korsfästes på Golgata kors. Och nu kommer jag till det som är huvudtemat i min predikan idag, och det är tredje versen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar djupet i Gud. Uppenbarar hans väsen och uppehåller allt med sitt mäktiga ord. Jag är upptagen av det här lilla ordet härlighet. Är det inte ett vackert ord? Jag har ju varit pastor och föreståndare i hela mitt långa liv. Jag var i Stockholm i rätt många år, och jag var i flera andra församlingar. Och jag har ju haft många begravningar när våra medlemmar har dött, så ska de ju begravas. Och då har man ju ofta en parentation innan dess. Och då har jag stått där i min kyrka och sagt att nu har broder den och den, eller syster si och så, gått hem till Herren. Och så har jag sagt, nu har den här vännen gått hem till härligheten. Och så har jag tänkt ibland, om det sitter någon i mötet som aldrig har hört en predikan och aldrig varit i någon kyrka, så undrar de, vart har den tagit vägen? I härligheten? Var, i vilket landskap ligger den orten? Vad säger han att de har flyttat någonstans? Till härligheten. Men ni som är här, ni vet bättre. Ni vet att härligheten, det är himlen. Så när Kristus, sonen, utstrålar Guds härlighet, så utstrålar han himmelsk karaktär, himmelsk verklighet, himmelska realiteter. Och därför känner jag nu i det här mötet att Herren Gud talar till oss genom sin son och hans härlighet. I Nya testamentet finns det ett ord som heter doxa på grundspråket. Och det är översatt i Nya testamentet med härlighet. Och om du hellre vill läsa hebreiska, så är det i Gamla testamentets grundspråk. Och då är det kavod. Och båda de orden betyder exakt samma sak. Ska du översätta båda, så får det inte bli någon annan berättelse än den andra. Det är exakt samma betydelse. Och härlighet betyder då, om du ska översätta det mera grundligt, så är det ord som skönhet, ljuvlighet, harmoni. Det är så ord som makt och herravälde utifrån Guds rike. Så när du tar emot Guds härlighet, så tar du emot allt detta med skönheten och ljuvligheten och allt det där underbara. Och det har vi alla som har varit frälsta länge varit med om stunder hemma själva, eller i skogen, eller i segelbåten, eller i fjället, eller vad vi brukar vilja hålla på när vi är lediga. Så har vi upplevt skönheten och ljuvligheten av Guds närvaro. Vi har mött det i församlingen, i ordet förkunnelse, i våra bönemöten och bibelstudier. Vi har mött det och blivit så överväldigade av skönhet och ljuvlighet och harmonier. Det är detta, mina vänner, som är den frid som övergår allt förstånd och som han skapade åt oss när han dog på Golgata kors. Jag kanske skulle vilja fråga om ni är intresserade av lite skönhet. Kan det vara något? Kanske ljuvlighet skulle locka någon. Kanske ordning. Gud är inte oordningens Gud, han är ordningens Gud. Och egentligen står det, han är fridens Gud. Så frid, det är ordning. Om jag skulle få konflikt med någon, vilket jag hoppas att jag aldrig ska behöva få, så kan jag inte gå till Gud och säga, käre Gud, hjälp mig, det är en konflikt här. Så om vi försöker bara glömma det nu och sopa det under mattan, så vill du hjälpa mig så jag kommer bort ifrån det här. Det är ungefär som att om jag har en massa bråte runt om huset, för hela trädgården är full med elände och bråte och skräp, så tycker jag det är så förfärligt. Och låt vintern komma snart, Herre, så jag får snö över alltihop så jag slipper se det. Det är inte en biblisk ordning. Den bibliska ordningen, det är att röja upp. Och får jag en konflikt med någon, så ber jag inte att få snö över problemet, utan då går jag till min vän och ber om förlåtelse. Det här vart fel, jag ber dig verkligen om förlåtelse. Och där skulle vi få uppleva Guds frid tillsammans. Gud talar genom sin son härlighet. Jag skriver nog i den här boken som jag nämnde nu, livstid. Jag har ju 35 olika små kapitel, och de har ni kanske läst, några av er som köpte den när jag var här sist. Jag var nere i Togo i Västafrika och ledde en pastorskonferens. Och det var ganska många pastorer med där. Och jag talade över vikten av att en pastor är försonad med Gud och med andra och med sig själv och sin kallelse. Och i ett av mötena, så mitt under min undervisning, det var som här två stora partier, jag tror det var större än här, större lokal kanske, men det var en som satt där nere, mitt under predikan reser han sig, går fram, går förbi min talarstol där jag står och talar, och jag tänkte här, en ovislig pastor som stör mötet och håller på. Och så gick han en gång ner där, och så trängde han sig in bland alla pastorer långt in där, och så började han prata med en pastor där. Jag tänkte, han kunde väl vänta till rasten i alla fall och inte göra det där mitt under predikan. Och båda reste sig upp och började kramas. Och jag tänkte, nu står de och kramas. Och så tränger de sig ut ur bänken, och så står de mitt i gången. Och där står de och kramas och gråter. Och så ramlar de ner på golvet båda två. Då sa jag, nu måste vi sluta predikan en stund. För nu måste vi be för de där som ligger där. För det är något särskilt som håller på att hända. Eller hur? Och så till slut så reser de sig upp i alla fall. Och så kommer han som hade stört mötet, kom fram och frågar om han fick säga något. Och det fick han. Och så säger han så här: när jag hörde predikan här om att vi pastorer måste vara eniga och försonade med varandra, så fick jag syndanöd. För den pastorn som sitter där, honom är jag inte enig med. Jag tycker inte om honom. Jag gillar inte honom alls. Och jag fick syndanöd över detta. Och jag tänkte, så fort rasten kommer, jag tittar på klockan, ja det är snart rast, då ska jag ta honom när vi kommer ut på gården här och verkligen be honom om förlåtelse. Men syndanöden var så stor, och den brände i min själ, så jag tänkte, jag kan inte vänta till rasten, så jag måste få det klart nu. Och då gick han dit, och så berättade han att de båda nu hade bett varandra om förlåtelse. Och vad hade hänt då? Guds härlighet hade kommit över dem. Skönhet och ljuvlighet och harmoni. Och så gick han ner, och skulle jag fortsätta en stund till då innan det var rast. Då kommer en annan pastor fram och undrar, kan jag få säga något också? Ja, jag tänkte det blir nästan som här, vittnesbördsmöte, för det var många framme nyss, så det tyckte jag. Jag älskade av alla som det var en gammal pastor. Och så säger han, jag måste ta tillfället efter den här predikan vi har hört, för jag känner också lite syndanöd. För jag vill be alla er unga pastorer om förlåtelse. Därför att jag inte tyckt om er. Jag har irriterat mig på att en del av er har så mycket pengar så ni har kunnat köpa en egen cykel. Jag har inte varit i närheten av den ekonomin att jag kunnat köpa en cykel. Och dessutom har jag sett på senare tid att några få av er har till och med mopeder. Och ni kan åka runt i byarna och predika med era cyklar och mopeder. Jag får gå med mina gamla ben. Och jag har ont i benen. De är svaga nu efter alla år. Så nu vill jag be alla er ungdomar om förlåtelse. Jag önskar att ni ska cykla och ut och åka moped och ge evangelium. Och samtidigt vill jag ha förbön för mina ben så jag kan gå ut i byarna med evangelium. Och du vet, då föll den heliga ande och de började be för varann. Och så blev det skönhet och ljuvlighet och harmoni och ordning. Amen. Han talar till oss genom sin son, och då talar han härlighet. Upprättelse alltså och ordning. Det är underbart. När templet skulle invigas, så är det en förunderlig text att läsa. Det är andra krönikerboken, är det sjunde kapitlet. Jag ska inte ta upp och läsa det långa stycket. Men ni vet säkert att Salomo hade ju varit med att få bygga. Och han hade hållit en lång predikan på invigningen. Och så höll han en lång bön också, som beskrivs i det sjätte kapitlet. Och direkt när han sa amen i sin bön, då kom Guds härlighet. Guds kavod, eller doxa drabbade dem, så prästerna kunde inte gå in i det nybyggda templet, för det var fullt av rök. Och röken är en bild på bön. Guds närvaro invigde templet. Salomos predikan, den var nog bra. Hans bön betydde mycket, men det som skedde, det var Guds gensvar. Och härligheten drabbade till och med dem som var på den stenbelagda ytan utanför. Och de föll ner till marken, de föll framifrån och ansiktet ner mot marken. Och där blev de liggande under inflytande av Guds kavod. Skönheten, ljuvligheten, harmonierna och Guds mäktiga kraft. Halleluja. Det var en tid många skulle falla i våra möten, och jag vill inte moralisera över det, men när predikanter knuffade omkull folk, då reagerade jag och tog itu med det på sina håll. För vi är inte kallade att knuffa omkull folk. Vi är kallade att resa upp människor. Men om Guds härlighet kommer så starkt så du inte kan stå på dina fötter, då får du gärna falla för mig. Men det får inte bli något manipulativt. Måste vara äkta vara. Sju har fallit under Guds härlighet och blivit fullständigt förvandlade. Sju versar senare så manar han dem att omvända sig. För om de omvände sig, då skulle böner som bads i detta tempel bli besvarade. Och jag tänker som så. Sju versar innan så möter de Gud i Guds härlighet så starkt, så mäktigt, så det fanns inte ord för det. Och sju versar senare, då manas de att omvända sig från avgudar. Den som upplever Guds härlighet idag måste se till att du är omvänd nästa söndag och nästa månad och nästa år. För det här, det är nämligen dagsfärsk vara. Och inte ha gammal mjölk som står och surnar och tror att du ska använda den. Utan härligheten från Gud, den lämnar dig när du inte är överlåten åt den. Men den stannar kvar hos dig när du är överlåten åt den. Och då tänker jag på profeten Jesaja. Som vaknade en morgon och allt var som vanligt. Ingenting var annorlunda, tänker jag. Och så gick han till templet där han hade varit många gånger. Men denna gång i templet skulle förändra hans liv fullständigt. Han såg det han inte hade sett. Han såg Herren Gud sitta på en hög och upphöjd tron. Och släpet av hans mantel uppfyllde hela templet. Varenda kubikmeter i detta jättestora tempel var så laddat med Guds helighet. Och seraferna, änglarna, fanns med runt tronen och de ropade högt alla i harmoni. Helig, 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 och vi sjöng det nyss, är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Härlighet, doxa, hela jorden. Och vet du, den som upptäcker Guds härlighet över hela jorden, i naturen, i en vacker blomma som är så vackert här när jag kommer. Jag kom, det här är hur fint som helst med de här små träden och blommorna som ni har efter husväggen här ute. Och det räcker att bara stå och titta på dem och känna Guds härlighet. För det är Gud som har skapat allt detta vackra. Och jag har minnen av tillfällen i Guds natur då Guds härlighet har drabbat mig. Ni som ska köpa mina memoarer nästa gång jag kommer, ska ni läsa om det. Och jag tar inte tid att berätta en sådan upplevelse jag hade. Där upplever Jesaja Guds helighet på det personliga planet. Så han som var en erkänd profet, han faller ner på golvet och ropar, jag är en syndare. Jag har orena läppar och jag bor bland ett folk som har orena läppar. Gud förbarma dig. Då nu detta kol har rört vid dina läppar, sa Gud, då en ängel kom med ett kol från brännofferaltaret, då är din synd förlåten och din missgärning borttagen. Där ligger profeten i sina tårar och sin synda nöd och tar emot försoning, upprättelse. Och i nästa fas av texten så ställer Gud frågan: vem vill vara vår budbärare? Nu ropar han inte ut sin synd längre. Nu är han försonad. Nu säger han bara: här är jag. Sänd mig. Guds församling. Jag tänker inte bara på pingst, jag tänker på alla andra kyrkliga traditioner och Svenska kyrkan och alla som vill bekänna idag. Kyrkan lider brist på härlighet. Vi har organisation. Vi har samfundsstrukturer. Vi har allt det där. Mer än vad vi behöver, tycker jag personligen. Men vi har det. Men var är härligheten? Vi har ordning och reda i våra kyrkor, jag tror jag kan säga överallt nu, med ekonomi och ordning och årsmöte och protokoll och allt annat i den stilen. Och det är mycket bra. Men var är härligheten? Doxan, ljuvligheten. Harmonierna med Gud. Kontakt alltså med det himmelska. För härlighet talar om den himmelska närvaron i Guds egen kyrka. Vi hörde vår broder här berätta om att han tror på väckelse, och det gör vi. Vi måste få tro på det. Men då måste vi också tro på Guds härlighet. För det är väckelse. När Mose fick gå med Gud upp på berget Sinai för att ta emot lagtavlorna, så var han där uppe i 40 dygn. Och det är ganska lång tid det. Och folket, de stod där nere i dalen och sa: vart tog han vägen, den där Mose? Han har försvunnit. Han kommer aldrig tillbaka, han har väl dött. Så de gick till Aaron, en av ledarna där, och sa: nu får du göra en ny gud åt oss, för nu kan vi inte ha den gamla guden, för han, den är Mose, han har ju försvunnit. Samtidigt som de nu byggde en guldkalv, så såg de med egna ögon upp på berget Guds härlighet som lyste som en eld uppe på berget. För när Mose var där uppe med Gud så strålade hela den gudomliga närvaron så starkt mot Mose så hans hy blev strålande. Så när han kom ner till folket måste han ha en handduk över ansiktet, för de tålde inte den strålglans som Guds härlighet hade. Det är märkligt det jag säger nu. Att medan Mose fick lagens tavlor och drabbades av Guds härlighet, så byggde folket där nere en avgud. Där fanns ingen härlighet. Där hade härligheten lämnat. Nu ville de ha en avgud. Och jag har sysslat lite med avguderiet bland Israels folk i Gamla testamentet, och jag har också haft föreläsningar om det på sina håll. Och jag är smått chockad över att det folk som var utkallat efter Guds heliga namn och som var Guds egendomsfolk så ofta föll för avguderiet. De lockades av grannfolkens avgudar, mest var det Baal, denna förfärliga gud. Men andra namngivna gudar som vi inte ska ta tid att ta upp här. Och det var förfärliga effekter av ondska och död. Ja, jag har inte ord för att säga det. Och ingen gång sa Gud till dem som folk att nu är ni inte mitt folk längre, för nu har jag tröttnat på er. Nu har ni hållit på så mycket med avgudar så nu får det vara nog. Ingen gång säger han detta. För mitt folk, säger Herren, det är evigt mitt folk. Men enskilda personer drabbades av att de blev uteslutna ur den gemenskap som hade med uppenbarelse att göra. När de hade missbrukat Guds namn på det sättet. Jag känner i mitt hjärta att varje kristen församling i Sverige behöver mer av Guds härlighet, ljuvlighet, skönhet, harmoni. Och en gång tog Jesus med sig tre namngivna lärjungar upp på berget. Och det berget kallas för förklaringsberget. Och där uppe kom det också med två gestalter från Gamla testamentet, Elia och Moses. Och då blev de där tre lärjungarna så saliga, och de fick så mycket härlighet så de hade inte ord för att uttrycka doktet. Så de sa, vi bygger hyddor och stannar här, vi bor här. Vi bosätter oss här i härligheten. Och vem skulle inte vilja ha ett hus där och bo? Men det var inte Jesu mening. Han säger till dem, här finns inga besatta som behöver befrias. De finns nedanför berget. Här finns inga sjuka som behöver bli helbreda gjorda. Här finns inga vilsegångna som behöver vägledas. Er uppgift är att gå ner för berget och ta med härligheten från berget ner till människorna. Och det är intressant, förstår ni, att den gudomliga kallelsen till kyrkan, det är inte att gå upp, det är att gå ner. För Jesus gick ner. Han lämnade härligheten i den himmelska världen och blev en människa och föddes i ett simpelt stall. Där doften av fuktigt gräs och kreaturens bildning var den välkomstatmosfär som Jesus fick när han föddes. Men där fanns Guds härlighet. Och de fattigaste av alla, nämligen herdarna, såg himla kören som var änglar som sjöng för dem att en frälsare har blivit född i Davids stad. Och en ängel kom och talade till dem om detta. Och där fick de reda på att Guds härlighet har landat i ett stall. Guds skönhet och Guds ljuvlighet. Då kan den hamna också i en pingstförsamling och missionsförsamling och alla andra slags församlingar. Mina vänner, tiden är inne nu då kyrkan ska upprättas utifrån principen av Guds doxa. Härlighetens återtåg. Och jag vågar påstå att detta är väckelse. Vad var det som hände under väckelsens tid? Det var inte att de hade någon artist som sjöng i kyrkan som alla ville höra. De har sina andra arenor att sjunga och underhålla. Det var inte att pastorn var världens bästa predikant och uttolkare av texterna. Det var atmosfären som fanns där. Och när den kände evangelisten Frank Mangs, som ju är hemma hos Herren sedan några år tillbaka. När han fick frågan om någon Vad är väckelse? Han hade ju haft det i Finland. I Oslo höll de på i veckor och fyllde. Det var tusentals som kom. Och även i Sverige på sina håll, inte minst i Göteborg. Väckelse, sa han, det är atmosfär. Och jag börjar förstå att han hade rätt. Halleluja. För ni kan ta hit någon känd sångare eller musiker eller någon talare som är så inne så det fyller den här kyrkan till bristningsgränsen. Och det kan ha sitt värde. Men om Gud ska vara med här, då är det hans härlighet som ska fylla lokalen. Och det kan ske med vilken enkel evangelist som helst som talare. Bara den förmedlar härligheten. Halleluja. Och jag känner ju mig en smula gripen och även fascinerad av att ni har sagt här, och Tage har sagt det förut, vet jag, att vi går ut på stan, vi evangeliserar, vi håller på. Fortsätt. Ni är på rätt väg. För det är att gå ner från berget. Det är att gå till dem som behöver evangelium. Och Guds härlighet får fylla oss. Då sker det någonting. Och på pingstdagen skedde undret som de hade längtat efter och som var utlovat både från Gamla testamentets profeter och från Johannes döparen. Jag döper i vatten, men han döper i helig ande. Och av Jesus själv var det utlovat. Och när anden kom så blev det 3000 frälsta på en enda dag. Utan några slags arrangemang från människorna. De hade inte suttit ett halvår och planerat någon stor kampanj och ha några kända artister som skulle komma till Jerusalem. Det bara skedde. I Guds tid så bara skedde det. Och den ande som då fyllde Jerusalem, den skapade härlighet i Jerusalem. 3000. Och sen fortsatte det dag för dag med alla som blev frälsta. Är det inte så, kära vänner, att vi innerst inne längtar efter det himmelska? Härligheten. Halleluja. Hela jorden är full av hans härlighet. Och det märker inte de som inte har härligheten i sitt hjärta. De kan fascineras av naturen, visst, absolut. Men den som bär Guds härlighet i sitt hjärta kan till och med se Gud i den skapelse han själv har gett oss. Ska vi be tillsammans? Jag tackar dig, Jesus, för att församlingen här i Landskrona ska få uppleva din härlighet, din ljuvlighet, din skönhet, din gudomliga ordning, parat med din makt och din kraft och din närvaro. Här har folk bett för Landskrona, för staden. Ge bönesvar på det, Jesus. Låt din härlighet bli synliggjord genom under och tecken, genom helande. Genom en ny frimodighet i din kyrka. Att våga lita på dig, Gud, i alla lägen. Så just nu när vi är i bön får du ta emot den helige ande lite djupare än förut. Lite större. Lite mera hängivet. Och då kommer du att märka Guds härlighet i dina tankar, i ditt liv, i dina planer, i dina relationer, i din församling. Då blir församlingen en plats för himmelsk närvaro, endräkt och kärlek. I Jesu namn. Det är så starkt, vänner, så att jag bara känner att nu kan du ta emot detta. Du behöver inte skrika högt eller bära dig åt på något vis. Bara sitt still här och bara säg tack Jesus, det där vill jag ha. Och Gud, rör vid dig nu. Halleluja. Halleluja Jesus. Du som är trött och kanske lite sjuk. Kanske du har för tunga bördor att bära just nu så du mår inte riktigt bra. Nu rör Jesus vid dig. Och samtidigt som den genomstungna handen smeker dina kinder, torkar dina tårar, så talar Gud till dig genom sin son. Och han talar härlighet. I Jesu Kristi namn. Amen.